Hon är idégivare till något som fått besökarna att vallfärda till Mittskåne. För 100 000 personer har hittills sett utställningen Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott, en utställning som öppnar igen för 5:e året den 19 maj. Hon är både chef och slottsfru och jobbar för att kvinnors gärningar och makt, inte minst historiskt, ska in i böckerna och historieskrivningen. Möt mars månads ansikte som är...
Jag heter Alexandra von Schwerin och jag lever på Skarhults slott tillsammans med min man Carl Johan och våra tre barn. Och jag kom hit som nygift för 15 år sedan och jag undrade ju förstås, vad gör en slottsfru?
Ute på den kullerstensbelagda borggården möts jag av Alexandra von Schwerin som visar mig in i renässansslottet byggt i rött vackert tegel och vars äldsta del byggdes redan på 1300-talet. I örat har hon en vit mobilsnäcka och ber om ursäkt för att hon måste ta ett samtal när hon väl kommer fram. Hon har stått i telefonkö hela morgonen för att boka tid på vårdcentralen i Eslöv. Ett av de tre barnen är sjukt. Men när hon väl kommer fram så är alla tider slut. Vi går in genom en av de bastanta tunga trädörrarna och sätter oss i ett av totalt 4 bibliotek på slottet. Det är ett vackert rum och Alexandra berättar att det är hennes favoritrum på slottet. Med inbyggda bokhyllor från golv till tak. På golvet ligger också en röd stor matta med ett mönster i svart som vid närmare titt visar sig vara ett brev. Skrivet för hand i vacker, men något svårtydd skrivstil.
Jo, min mans anmoder heter Martina von Schwerin och hon hade en kärlekshistoria med Isaias Tegnér. Och han skrev en kärleksdikt till henne och den dikten har vi tryckt på den här mattan, ja, som en dekoration.
Ädla sångmö, vad din skald har diktat. Läs det du när det av skalden glöms. Sköna biktmor, vad för dig jag biktat. Göm det du, liksom ett lyte göms. Ack, av skatter får vi här förspille.
Det dinglar av historia på slottet och i dess 67 olika rum. Men när Alexandra von Schwerin först kom till slottet för 15 år sedan med en bakgrund som bland annat journalist, så var det inte lätt att i böckerna om slottet finna ut vad slottsfruar i tidigare generationer hade gjort.
Jag insåg ganska snabbt att jag hade kommit till en väldigt patriarkal miljö. De här ställena går från far till son, från far till son, från far till son. Och finns det ingen son så har automatiskt sett varit så att dotterns man har blivit ägare. Och jag blev nyfiken på mina företrädare när jag kom hit, alltså de kvinnorna som hade levt här före mig. Hur hade de tolkat den här rollen? Så jag gick upp i vårt arkiv som finns här på tredje våningen och började leta efter spår. Och jag landade bara i långa, långa haranger om män, alltså långa historier om varje farbror som hade ägt stället. Och så ingenting om kvinnorna. Det var en liten rad högst upp om vem den här mannen var gift med. Hennes namn, hennes födelsetal, dag och hennes dödsdag. Och det var allt.
Hur reagerade du på det när du såg det?
Jag tyckte det var väldigt mystiskt. Därför att när jag kom hit så kavlade jag upp ärmarna och valde att vara väldigt delaktig i driften av godset. Och jag insåg ganska snabbt att det här kan inte ha varit unikt. Att många kvinnor före mig måste ha gjort samma sak. Och varför står det ingenting om vad de har gjort? Och jag är journalist i botten, så att journalisten i mig vaknade och tänkte, här är någonting som jag måste gräva i.
Och hur gjorde du då för att ta fram vad kvinnorna hade gjort här?
Jag började med att kontakta Dick Harrison, professor i historia i Lund, och frågade, vad är det som står på? Alltså, varför hittar jag ingenting? Och då svarade han, ja, man brukar inte fråga efter kvinnorna. Och det där provocerade mig så till tusen, så att jag bestämde mig för att nu ska den här historien berättas, basta. Och då kontaktade jag Sveriges bästa historiker i kvinnohistoria och hörde om de ville hjälpa mig att forska om Skarhults slottsfruar. 6 stycken var de. Och de sa absolut, omedelbart. Därför det här är inte ett Skarhults fenomen, utan så här ser det ut i hela Sveriges historia. Svensk historia är ju som bekant en historia om män. Några få undantag, men för det mesta får vi lära oss enkom om män. Och Vad gör det med oss att vi bara får lära oss att män har styrt världen? Vad gör det med oss?
Och vad gjorde det med dig att bo då i det här slottet där det bara fanns historia om män?
Jag blev rosenrasande. Jag tyckte att det var fel, jag tyckte att det var orättvist. Jag tyckte att, varför har det sett ut så här? Men vad som också var väldigt anmärkningsvärt var att forskarna sa att det var så lätt att hitta information om de här kvinnorna. Vänder man bara första bladet så kommer man omedelbart in på kvinnornas gärningar. Därför att de här kvinnorna har lämnat efter sig brev och dagböcker, kassaböcker. Vi ser ju att männen har uppdrag på annan ort många gånger eller ute i krig. Och då är det alldeles självklart att det är hustrun som styr och bestämmer och driver.
Och så tog ni fram den här utställningen som så många har sett. Vad har det gjort med rummen för dig, de här olika rummen då på slottet? Har rummen fått en annan och slottet fått en annan betydelse för dig?
Alltså jag är en utpräglad stadsbo. Jag har bott i olika städer över hela världen i hela mitt liv. Och så blev jag jättekär i den här skåningen på en skånsk rågåker. Och hur skulle jag finna mig själv till rätta här ute på landet och i det här stora huset? Det var en stor fråga för mig. Och jag kände mig ganska ensam också initialt. Och genom att lära känna de här 20 kvinnorna, mina 20 företrädare, så har jag insett att man kan vara slottsfru på väldigt många olika sätt. Man kan vara konstnärinna, man kan vara företagsledare, man kan vara älskarinna, man kan vara ambassadris, man kan vara forskare, man kan göra på väldigt många olika sätt. Så jag känner att jag har fått 20 nya vänner, väldigt goda vänner. Det är klart att det är jättespännande att lära känna de här 20 kvinnorna, för de har också byggt det här stället. De har renoverat det, de har gått runt här, de har verkat här, de har gått runt på markerna, de har haft samma utmaningar som jag har, de har haft ibland samma arbetsuppgifter, samma ansvar, samma oro skulle jag tro. Det har stärkt mig, det har stärkt min ryggradsmuskulatur skulle jag vilja säga. De här kvinnorna sitter ju här i väggarna.
Men nu så bor ni i slottet. Hur gör man när man bor på ett slott? För det finns 67 rum. Bor ni allihopa?
Ja, vi bor nästan i alla rummen. Man kan säga att det är som en kanelsnäcka. Några rum är liksom familjens centrum och där är vi jämnt. Som kök och tv-rum och sovrum och så. Och sen så växer kanelsnäckan ut lite och så är det vissa rum som vi bara är några gånger i veckan. Och så är det vissa rum som vi kanske bara är i några gånger om året. Jag vet att under oljekrisen på 1970-talet så bodde man nästan bara i 6-7 rum här. Det var liksom släck ljuset och stäng dörren och tänk på att det blir kallt. Men nu har vi en halmpanna som värmer nästan hela huset så att vi har möjlighet att använda oss av hela huset.
Du har glasögon. Hur gör du när du tappar bort dina glasögon då?
Jag har många glasögon. Nej, glasögonen har en bestämd plats så då hittar jag dem alltid.
I månadens ansikte så ingår en fråga som alla får. Och det är att man ska beskriva sig själv, hur man ser ut.
Alltså jag ser ut som en Carmen skulle jag vilja säga. Jag är 1,80 lång och jag har långt krulligt svart hår. Jag hade en morfar som var rumän. Min mormor hade en kärlekshistoria med en rumänsk man och min mamma blev till. Så att jag ser nog svensk ut men jag har det här rumänska draget av min morfar. Jag har bruna ögon, jag har mycket fräknar. När jag var yngre ville jag alltid klä mig i rött. Sen var det någon som sa till mig, alltså du syns redan så mycket med din längd och din stora krulliga mörka hår. Kan du inte börja använda blått istället så att du inte syns så mycket? Men jag gillar fortfarande att bära rött. Ja, men sen har jag glasögon. Jag är astigmatisk. När jag var liten fick jag ha ögonbindel för ögat vid varje måltid för att jag skulle träna upp ett öga. Och sen så hade jag glasögon tror jag ända fram till jag var 13. Och sen slutade jag med det för att jag tyckte inte att det var snyggt. Och sen så blev det för svårt utan glasögon. Så då började jag ha glasögon igen när jag var sådär 25.
Ja, trots uppmaningen att klä sig mer nedtonat i blått så har Alexandra von Schwerin fortsatt att sticka ut. För dagen är hon klädd i lila kavaj med matchande skjorta och i örsnibbarna glittrar ett par örhängen i form av stora rödlila blommor.
Jag är egentligen väldigt barnslig så att jag gillar att leka och därför så tycker jag att de här örhängena också är en del av mitt språk.
Och sen ibland så talar du franska och då förändras du.
Je suis né à Genève. Jag är född i Genève, där mina föräldrar bodde. De var svenskar. När jag var 10 flyttade vi till Sverige. Men jag talade ju svenska hemma på kvällarna, men med väldigt fransk brytning. Ja, jag blir annorlunda när jag talar franska. Jag blir mjukare och det blir större örhängen och mer flamboyanta glasögon när jag talar franska. Jag tror att i Sverige är jag mer av en pliktmänniska. Eller när jag är i mitt franska jag så dansar jag mer. Ta vi fluida, ta dansam cha cha cha. Ta dansam tingisa, la nya kurpi bem paga. Ta vi fluida, ta dansam cha cha cha. Ta dansam tingisa, la nya kurpi bem paga. Oh mama,
och när Alexandra von Schwerin får välja dansmusik så står musik med Cesaria Evora högt upp på listan. Men tillbaka till vardagen på Skarhults slott, där både arbetsplatsen och hemmet finns på samma plats och arbetsuppgifterna är många.
Vi har 3 barn då i skolåldern, så först ska de iväg till skolan och sen går jag ut till mitt kontor som ligger ute på godset. Nu är det vintersäsong och då planerar vi för kommande säsongsutställning. Och då är det möte med scenografer, med grafiker, med pedagoger. Vi går igenom guidemanus. Idag till exempel sitter jag i intervjuer med de som ska bli guider i sommar. Och sen så brukar arbetsdagen vara slut ungefär 5:30. Och då går jag från godskontoret hit till slottet. Och då tar liksom det vanliga familjelivet vid med middagslagning och läxläsning och så vidare.
Hur är det att ha sitt jobb på, där man också bor eller så nära?
Det är både jätteskönt och lite besvärligt. Det är jätteskönt därför att om barnen till exempel har glömt en gympasko så kan jag lätt liksom swisha in och hämta den här gympaskon och köra med den till skolan. Men det är besvärligt för att det är svårt att vara ledig. Så att ska jag vara ledig på riktigt, då måste jag åka härifrån. Och då åker jag till södra Europa
och dansar.
Vi lämnar biblioteket med alla de vackert inbundna böckerna. Och där inte en pocketbok går att spåra. Efter ett tag kommer vi till den del av slottet som från maj och sen framåt över sommaren fungerar som utställningslokal till utställningen Den dolda kvinnomakten som sätts av 100 000 besökare. Nu är det kallt i lokalerna även om den bleka solen försöker att värma upp de tjocka stenväggarna. En gammal stentrappa det här. Ja, det är vita lakan över möbler. Och... Men så ska det väl vara på ett slott?
Nej, det ska det verkligen inte.
Ja, men någonstans så blir det lite spökligt.
Ja, möjligtvis uppe på vinden. Nej, men nu är ju hela utställningen nedpackad. Och vi skyddar alla konsthantverk genom att packa in det som är känsligt och... förvara där det är varmt, det som behöver förvaras. Här ser vi den omtalade Mette Rosenkrantz som gifter sig med Skarhults ägare när hon är 19 år. Hennes man Sten Rosensparre, han stupar vid slaget vid Axtorna Hed 1565. Och Mette blir ensam kvar med barnen Birgitte 12 år och sonen Oluf 6 år. Och enligt Skarhults historia så är det denna Oluf 6 år som kommer bygga färdigt Skarhult. Nu har vi ju läst Mettes dagböcker och hennes brev och hennes kassaböcker. Och vi ser vem det är som har kontakt med tegelbruken och med sandstenshuggarna. Det är inte Oluf 6 år utan det är förstås hans mamma Mette Rosenkrantz. Så att den du ser här är Skarhults byggherre.
Och hon är på ett stort avlångt porträtt. Får man glutta in här under ett lakan?
Här har vi också den svenska dopvaggan. När man döps så får man ligga i den här vaggan. Och den brukar stå här i 1800-talsrummet. Så vi ska gå vidare här.
Har dina barn legat i den?
Ja.
Här ser det ut som ett kök.
Ja, alltså här kommer vi in i den salen som återspeglar hushållsskolan. Min mans farmor, Margareta von Schwerin, hon kom hit på 40-talet och hon kände nog lite grann som jag, vad ska jag göra här? Och då var det ju på mode att flickor skulle gå hushållsskola, så hon skapade en hushållsskola här på Skarult. Och så har vi då botaniserat på vår vind och hittat alla möjliga gamla verktyg och kastruller och köttkvarn och så vidare. Så att det, tanken är att här ska se ut som ett 50-talskök.
Sen tänker jag också, det har ju funnits väldigt mycket hus, eller finns väldigt mycket hus runt Skarhult och där också har bott kvinnor och så. Deras historia, tycker du att den är berättad?
Ja, den tycker jag är berättad. Genom Vilhelm Moberg och genom alla de författarna i början av 1900-talet som började med att skriva arbetarnas historia, så är den väldigt väldokumenterad. Kvinnornas historia inom adeln och inom den ekonomiska makten är inte berättad, därför att man har fått för sig att de kvinnorna låg på schäslonger och åt praliner. Och därför har man inte studerat dem. Det är först för 20 år sedan man började förstå att kvinnor hade makt. Därför att man har satt dem vid sidan om i tron att de bara är lyxhustrur. Medan arbetarkvinnorna har man berättat ganska mycket om.
Vilka reaktioner har du mött när du har berättat om kvinnorna, du har berättat om sexualitet och annat? Har alla tyckt att det är toppen det du gör?
Ja, det finns en stor nyfikenhet kring kvinnor, kvinnors levnadssätt, kvinnors lust, kvinnors makt. Folk älskar det. Det finns en stor vit fläck som vi behöver fylla vad gäller kvinnors liv och kvinnors historia. De flesta museer i Sverige har varit här på besök och skickat representanter på besök hit, för de vill se hur vi har gjort. Och alla säger detsamma. Vi vill verkligen också fylla på med kvinnornas historia. I somras var Rallarmuseet från Gävle här till exempel och ville, hur ska vi få in kvinnorna bland våra rallare?
Ska vi gå vidare? Ja. Här är kallt.
Ja, här är väldigt kallt. Här kommer vi in i det rummet som är 1600-talsrummet. Det är ett sorgerum. Det är helt klätt i svart. Därför att under 1600-talet så befinner sig Sverige i krig 75 år av 100 och hälften av alla män är döda. Och den historia vi får lära oss i skolan om 1600-talet handlar om Lützen och Dimma och kungarna. Och det är ju egentligen en historia som försiggår utanför Sveriges gränser. Hade vi berättat svensk historia, ja, men då hade vi berättat vem är det som styr på torpen och godsen och gårdarna och butikerna när männen är borta. Ja, men det är ju kvinnorna förstås. Men deras äkta män är döda, deras bröder, deras fäder, deras söner. De är ju alla iväg skickade och krigar. Och när de då blir änkor så först så klär de sig själva i svart. De klär sina kamrar i svart. Och vi har skapat ett sånt sorgerum här för att illustrera det här ganska förskräckliga 1600-talet faktiskt. Det vi kallar för stormaktstid. Det här ska föreställa Ebba Braes sorgkammare och hennes säng. Vi kan kika in här under lakanet. Och här har vi då en himmelsäng med svart sammet som hänger. Och överst så är det då stora svarta plymer. Alltså det är ju ändå grevinnan Brahe som då tillhör den grevliga ätten nummer ett vid Sveriges riddarhus. Finare kan det inte bli. Och det är klart att hon måste sova ståndsmässigt.
Men svart.
Med svart. Hon är enka.
Har ni haft många som har kommit hit och som har haft någon form av synnedsättning, alltså visningar?
Skarus signum är att vi vill berätta vår historia. Så man går aldrig ensam, utan man går alltid med en guide. Man kan nästan kalla det för en slags föreställning. Och då går man med en guide som berättar väldigt målande om de här kvinnornas öden. Man kan också få känna på saker. Mycket av det man ser här är familjens möbler. Och vi vill att gästerna ska komma tätt in på scenografin. Så vill man komma hit och behöver lite extra hjälp så kan man bara säga till om det i förväg. Så kan våra guider hjälpa till. Nu ska jag göra så här typisk grej som i mitt liv. Nu när jag går runt här med dig så ser jag, åh nej, den här rullgardinen är inte neddragen. Då måste jag omedelbart göra det.
Om du skulle ställa en fråga till dig själv som jag inte har ställt, vad är det jag har missat?
Ja, det är väl det där, liksom, what makes you tick? Alltså, varför gör du det här?
Men varför gör du det här?
Man kan som kvinna aldrig riktigt koppla av. Alltså. det här med jämställdhet, det känns som vi aldrig riktigt är i mål. Så jobbet måste hela tiden pågå. Annars är det av någon outgrundlig anledning så att vi ändå halkar tillbaka i de där gamla rollerna. Så att man måste liksom hela tiden vara lite grann på sin vakt. Och om jag kan pusha hela det här framåt en liten, liten bit, då blir jag väldigt nöjd.
Och du vet att kvinnor kan?
Bombsäker på att kvinnor kan.
Det sa Alexandra von Schwerin som Åsa Kjellman Erisi hade träffat. Och Alexandra von Schwerin har även skrivit en bok som heter Den dolda kvinnomakten, och den finns inläst som talbok. På Skarhults slott visas förutom utställningen Den dolda kvinnomakten denna säsong även Den goda manligheten, som handlar om manlighet under 500 år och hur mansidealet förändrats genom tiderna.